God kväll småningom. God eftermiddag kanske det ännu är. Ja, det är så ljust nu. Så god eftermiddag på er. Vad roligt att få stå här idag och få prata tillsammans med er. Ja, ni får ge lite så här feedback om ni vill. Ta och slänga ut några kommentarer. Julia heter alltså jag och jag är gift med Anders. Han brukar lite oftare stå här tycker jag. Nu som då. Och ja, jag lever livet, njuter av livet. Försöker ta vara på varje dag och njuta av varje tillfälle. Vi ska faktiskt börja med att öppna våra biblar idag. Och vi kommer att börja med att se lite på ett lite längre bibelställe som beskriver lite vad vi tror på. Vad är det vi tror på? Vad är det vi står för? Och ni får gärna ta fram era biblar om ni har med dem och gå till andra Korintierbrevet. Och där är det då kapitel 5 och vers 11 framåt. Så andra Korintierbrevet 5 och 11 framåt. Här finns så jättemycket bra saker, så vi kör hela paketet liksom. Det är inte vits och hopp en vers här och där, utan vi tar alltihopa på samma gång. Och börjar i den ändan. Han hittade, ja, ni som har biblar. Fint. Det står så här. Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor. Men för Gud är det uppenbart hur och danna vi är. Och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten. Inte så att vi på nytt vill rekommendera oss själva inför er. Men ni får tillfälle att berömma er av oss. Så att ni har något att svara dem som berömmer sig av yttre ting. Och inte av det som finns i hjärtat. Har vi varit borta från våra sinnen, var det för Gud. Är vi vid sans eller besinning, så är det för er. Ty Kristi kärlek driver oss. Eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställe. Och därför har alla dött. Och han dog för alla. För att de som lever inte längre ska leva för sig själva. Utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt. Känner vi honom inte längre så. Alltså, om någon är Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se något nytt har kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Till Gud var i Kristus och försonade världen med sig. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi honom ska stå rättfärdig inför Gud. Yes, hörni, det där var ett saftigt, saftigt ställe. Vi ska börja idag alltså med att kika på vad är det vi tror på. Och det här bibelstället så sammanfattar det vi tror på, det vi står för, att Jesus, han har dött. Han var en och han dog för alla ställe. Så att vi får ha liv i honom, vi får ha evigt liv. Och vi är faktiskt idag hans sändebud. Och vi får med våra liv gå ut och dela det han har gjort för oss. För några söndagar sedan, 2 veckor sedan, så predikar Steffi. Jag minns inte om ni minns den här bilden. Speciellt de som stod här långt fram på scenen och höll upp händerna, höll fast de som minns den. Men det var Gud i ena handen och en kristen i mitten. Och så var det en människa, en helt vanlig människa i andra handen. Och den här bilden så använd Steffi för att visa på hur det är vårt uppdrag, vår uppgift att ta det som finns i ena handen och sätta ihop med det som finns i andra händen. Att koppla samman Gud och människor. Det är liksom, det är den tjänst vi har fått. Det är den uppgift Gud har gett åt oss. Veckan efter det, alltså förra veckan, så pratade Anders om Guds kärlek och hon otroligt mycket han älskar alla människor. Och kolla på Bibeln att det är otvetydigt klart att Gud älskar varje människa oavsett vad man har gjort, oavsett vad man har i bagage. Det spelar ingen roll, utan hans kärlek är hela tiden densamma. Den består oavsett. Och det här tycker jag är en jättebra grund. Och det här ska vi nu i vidare idag, vi ska gå vidare från det här och med lite mera fokus på de här som fanns i den här handen, på människorna. Vi har Gud i fortfarande ena handen och så har vi människorna i andra. Och det är verkligen en hjärtefråga för oss. Yes, som sagt, vi tror att Jesus han har gett sitt liv för var och en av oss så att vi får ha evigt liv. Och vår roll i det hela, som vi också fick höra väldigt mycket om under vår postkonferens här, det är att bara att ta emot. Vi sträcker oss uppåt, vi låter Gud verka i våra liv och vi får ge ut. Men vi behöver alltså bara ta emot det Gud har för oss, det Jesus har gjort för oss. Det är egentligen väldigt, väldigt simpelt, tycker jag. Mm. Och det här är en grund som vi många gånger känner till och när vi går lite vidare från det här så blir det en fråga för mig. Är tron relevant för alla människor? Är det här gåvan som vi har fått ta emot, är det på riktigt relevant för alla människor? Nå, vi har ju haft en jättefin gudstjänst tillsammans här idag. Alltså, vad ska man säga efter de här fantastiska vittnesbördena? Jag tänkte dela med er och säga att tron är relevant för alla människor. För det finns saker i människors liv som det finns behov. Det finns behov av kärlek, det finns behov av förlåtelse, av upprättelse, att få leva i en fullständig frihet. Och de här sakerna fick vi så jättetydligt fram i de här fina berättelserna här tidigare. Men jag skulle vilja föra med dig bara en tanke. Bara låt dig tänka på olika människor. Tänk dig en ung människa. En tonåring, kanske övre tonåren. Det här är en människa som har hela livet framför sig. Livet kanske lite turbulent. Mycket handlar om att hitta sig själv. Vem är jag? Vad vill jag med mitt liv? Vart är jag på väg? Finns det någon mening? Är jag älskad? En ung människa har många frågor mitt i livet och försöker hitta sig själv. Och gör också ofta väldigt mycket för att få passa in och få vara en del av ett sammanhang. Många frågor som ligger i luften. Sen går man vidare i livet och en människa mitt i livet. Jag tänkte så här att en människa mitt i livet är ofta en människa som är väldigt mitt i smeten. Tänk dig en människa, du har några barn, det är skjutsande till olika events på var och varannan kväll. Det är fotbollsträningar och det är dans och det är musik hit och dit. Det är mycket med matlagning, det är mycket med att städa hemmet, tror jag. Vi är två, det är mycket för oss. Ni som är fler så kanske känner till bättre hur pass krävande det här faktiskt är. Men det kräver mycket. Det är jobb, det är karriär, det är pulsen på hemmafronten, det är krav från ofta från många olika håll. Jag uppfattar det så här, jag har några år dit, men den här signalen får mig att det är lite tufft där mitt i livet. Så livet snurrar vanligtvis på i hög tempo. Och man gör allt vad man kan för att hålla alla bollar i luften. Och där har vi många, många i Vasa med omnejd som finns inom den livskategorin. Sen har vi också de äldre. Tänk dig en nybliven pensionär. Arbetslivet är bakom. Man kanske pustar ut ett litet tag. Jag har hört, jag vet inte om det är sant, men jag har hört att dagens pensionärer är mer stressade än någonsin. Dagens pensionärer har fulla scheman. De är engagerade i olika organisationer, olika frivillig verksamhet. de har sina barnbarn på besök allt som oftast och ställer upp för familjen. Och även där tempo liksom, det ligger lite kvar där, även när man blir lite äldre. Och samtidigt har man andra utmaningar där man vet att största delen av ens liv så ligger bakom en. Och man har en del kvar och man undrar, vad gör jag liksom med den här sista delen? Det var tre olika människokategorier. Och jag tycker det är intressant att liksom bara ibland få stanna upp och tänk på människor. Tänk på människor. Tänk på en vanlig ung människa i Vasa. Vem är det? Hur tänker den här människan? Vad är utmaningar? Vad är kamper? Vad är livet? Vad är glädjen? Vad är det som får en 50-åring att bli passionerad för någonting? Vad vill en människa med sitt liv när man har passerat 70? Vad drömmer man om då? Vad längtar man efter? Ibland när jag tänker på människor och när man funderar på alla de här olika livsöden som finns, man kanske tänker ibland, jag tänker ibland att människor har så mycket på gång. Människor har många bekymmer, många problem, också mycket, mycket glädje, mycket liv, mycket utmaningar, också både positivt och negativt slag. Men var mitt i det här, var, när och hur ska en människa få rum för evangeliet? Var, när och hur finns det en plats där Jesus får komma in mitt i livet? Om det är en ung människa som kämpar med sin självbild, sin identitet, eller som bara njuter för fullt av allt vad livet har att erbjuda. Eller om det är en människa mitt i livet som biter ihop och gör stora, stora karriärer och se till att familjen får komma på en resa till Thailand en gång per år, 2 veckor. Eller om det är en äldre människa som har mycket bakom sig men ännu har mycket framför sig. Ibland känns det som att wow, var i det här kommer Jesus in? Hur kan då jag få vara med och föra in Jesus mitt i de här människornas liv? Mitt i livet, mitt i glädjeämnena, mitt i kamperna, mitt i stressen. I alltihopa så tror jag att då är jag vi får vara med och dela det bästa vi har med de här människorna. Jag funderar nog mycket på det här, jag tror jag ännu funderar på det. Men ibland funderar jag nog att kära, kära värld, hur ska man göra för att få del av evangeliet, få se människors liv bli förvandlade när de faktiskt lever mitt i det här tempot. Också speciellt i tidigare livet när allt är på topp. Ni vet, livet leker och det är fest varje dag. Och människor mår ju också bra. Människor har det bra, människor älskar livet. Och hur får vi då möjlighet att dela vår tro med dem? Jag tror att det första vi på något sätt får land i är att alla de här människorna, också då var och en av våra vänner som lever runt omkring oss, alla de här så är skapta till en relation med Gud. Varenda en av dem är skapta med ett syfte av Gud. Där är bästa, bästa, bästa som kan hända våra vänner och våra släktingar, det är att de får möta Gud. Det bästa som kan hända för dig och mig, det är att vi får möta Gud, att vi får ta emot Jesus i våra liv. Det är det absolut bästa. Ibland kan jag tänka så att oj nej, att ska man nu liksom pressa in Gud i människors stressade liv? Men det är det bästa som kan hända. För som vi hörde idag, det är då man får liksom frid. Det är då liksom bitar faller på plats. Och det är faktiskt det mäktigaste man kan vara med om. Att få möta Gud och få låta honom verka i ens liv. Och det får vi ständigt ha fokus på. Att människor runt omkring oss, vi själva, vi är skapade till att ha en relation med Gud. Vi alla är i behov av den här förlåtelsen. Vi alla är i behov av kärleken. Vi alla är i behov av att få vara kopplade med Gud som är skaparen. Vi alla är i behov av den frid som han ger Och det är mening med livet som man får genom att tillhöra honom. Och framom allt så är vi alla i behov av att få den förlåtelse som också ger oss evigt liv. Yes. Och min fråga till dig och mig så blir idag, hur lever du och jag våra liv? För vi står alltså, vi har Gud i ena handen och vi går på gudstjänst, tänkte jag säga. Nej, men vi lever en intim relation med Gud. Vi lever i närhet med Gud. Vi får söka oss till honom på måndag morgon och på torsdag kväll och på lördag förmiddag när vi är väldigt trötta där. Det var en sen fredag kväll. När som helst så får vi söka oss till Gud och vi får leva i den här fantastiska relationen med honom. Vi får leva i närheten och i den kärlek som han har att ge åt oss. Och samtidigt har vi vår hand utsträckt åt människor. Och vi får leva med människor, vilket är så fantastiskt underbart. Hur lever vi våra liv? Jag har några så här små rubriker här. För det första så tänkte jag fråga dig, vad tänker du? Nu kan vi göra en gallup här. Är det någon som vill ställa sig upp sådär? Vad tänker jag? Ja, alltså, jag tänker att jag blir lite hungrig nu småningom här. Jag tänker att ja, jag borde nog ha sovit lite mer än 6 timmar i natt kanske. Ja, vissa tänker det. Helt klart. Men det du tänker kommer ofta, eller dina tankar kommer alltid att vara det som styr dina steg. Romarbrevet 12:2 säger så här, att anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja och vad som är gott och fullkomligt och vad som behagar honom. Dina tankar, de kommer att styra dig. Det du tänker, det du ser framför dig, ditåt kommer då att gå. Tänker du att ja, men Jesus, han är min vän och han tillhör mig, men kanske inte så mycket mer än det. Då är det också det du kommer att få. Men tänker du att, men hej, min kusin som är i tonåren nu och som bara whoop, liksom har alla sina funderingar. Eller min farmor som inte mår så bra just nu. Eller min vän på skolan eller på jobbet. Hon eller han behöver bara få möta Jesus. Det bästa som kan hända för min vän är att den får möta Jesus. Och jag får vara med i det. Jag kan på något sätt bara få ge kärlek och visa på vem Gud är genom mitt liv. Så dina tankar kommer styra dina steg. Och jag tror att vi alltid behöver försöka oss nära Gud så att han igen får ge sin bild av olika situationer. Bara liksom öppna våra ögon om och om igen. Ah, men kom igen liksom. Nu blir jag lite så här. Jag blir lite likgiltig. Jag slutar nu att bry mig om människor. Och jag tappar kärleken för människor. Jag vet inte hur det är med er, men jag kan väldigt lätt göra det. Så blir jag frustrerad och irriterad och jag orkar inte med människor. Och så bara, fy alltså. Men så får man vara med Gud en stund och han får röra ens hjärta. Man så bara, det bästa Gud har gjort är ju människor. Wow, det är det bästa. Det är liksom kronan på hans verk. Det är det bästa tänkbara. Det är liksom dina medmänniskor. Ja, och du själv då förstås, naturligtvis. Men det är så dyrbart att få liksom spendera den här tiden med Gud och låta honom röra ens hjärta och röra ens tankar så att man på nytt får tänk som han tänker och se på människor på samma sätt som han gör. Och ibland kan det hända att han pekar på saker i ditt liv. Ibland kan det hända att du själv kommer på att whoops, hoppsan hejsan, här har inte kanske varit, ja, kanske jag har lite tänkt fel på det här området eller på det här. Så då vill jag uppmuntra dig att var inte rädd för att göra förändringar i ditt liv. Var inte rädd för att börja tänka om. Jag tycker det är intressant att se på Paulus. När han får möta Jesus, när han får bli frälst. Han hade kanske inte riktigt planerat att det skulle gå så för honom. Men vid hans omvändelse så är det någonting som händer i hans hjärta. Och hans tankesätt förändras något så kolossalt alltså. Från att ha tänkt att han är liksom den frommaste av alla. Han är den som presterar bäst. Han är den som lyckas mest i allt. Det är 10 plus hela vägen. Och så får han möta Gud och så ser han att wow, det kanske inte är det handlar om. Och det är inte kanske det att andra människor gör så mycket fel, utan det kanske är Gud, det kanske är kärleken, det är förlåtelsen. Och hans tankebana var whoop. Det där är lite coolt. Och det tror jag får hända i våra liv ibland också. Vi bara behöver utmana oss själva att okej, men kanske jag behöver tänka om. Vi hade Andreas Frankne här riktigt förra veckan var det. Och han sa så här. Att om du ser på ditt eget liv utifrån, skulle du då vilja ha det? Om du backar några steg från ditt eget liv, du ser så här ur en objektiv synvinkel. Att, ja, det där livet så här gör hon och så där gör han och det där är det. Skulle du vilja ha ditt eget liv? Det var en riktigt så här, jag tyckte det var en jättebra fråga. Wow, vad intressant alltså. Hur känns det då? Och då började jag fundera, hur lever vi våra liv? Känns det bra? Känns det yes? Det vi lever, det vi gör, det är liksom värt att leva, det är värt att göra. Vi prioriterar rätt saker och vi får sen visa åt andra att okej, men kom, gör som jag gör. Lev som jag lever. Det här är liksom vägen framåt. Så ibland får vi vara frimodiga också att ändra om i vårt eget liv och inte vara rädd för lite förändringar helt enkelt. Yes, så våga analysera ditt eget liv. Våga fundera vad det är som styr dig. Vilka tankar, vilka föreställningar. Hur ser du på människor? Hur ser du på Gud? Hur ser du på dig själv? Vi går vidare till hur vi lever våra liv och frågar oss själva, vem lever vi med? Vem lever du ditt liv tillsammans med? Det är ju väldigt fascinerande med Jesus, för han hade nog en väldigt så här, han måste vara så väldigt skillad. Han var liksom överallt. Han var mitt bland folket, han var på torgen. Han var på festerna, han var just på de offentliga platserna, han var hemma hos människor, han drog sig undan och tog tid med Gud. Han var med sina närmsta vänner och delade livet. Så vem lever du med? Vem lever jag med? Och jag vill uppmuntra oss att verkligen dela vardagen och dela livet med andra människor. Människor som kanske inte tror som du, människor som kanske lever på annorlunda sätt än du. Men öppna upp ditt liv. Del livet, del vardagen. Bjud in människor i ditt liv. Bjud in människor i ditt hjärta. Jag var i Stockholm i januari. Och jag var på en ganska nystartad församling. Och de hade så här jättebra undervisning där om hur man ska bygga församling, och de firade att de hade varit en församling i ett år och hade fått nå nya människor den vägen. Men kanske ett av de saker som gjorde absolut största intryck på mig var ett par som ställde sig upp. Det här paret hade en gång tidigare ställt sig upp och pratat så här i mikrofon och ja, delat sitt liv. Jag tror att det var andra gången. Om inte första. De var ungefär i min ålder. Riktigt sådär färgsprakande par. Det var liksom helan och halvan, tänkte jag säga. Inte på något sätt som, ja jag vet inte hur det där blev fel nu på något sätt. Men de var så här, de var jättecharmiga. Verkar urmysiga. De stod och mumlade åt varandra på scenen i mikrofonerna. De var hur roliga som helst. Men de var ju inte så här superpredikanter och så här jätteteologer. Men vad de gjorde var att de berättade om sitt liv. Och de berättade om vilken resa de hade gjort. Och på något sätt berörde mig när de berättade sin story. Det som fascinerade mig var att de hade vuxit upp i församling. Båda två. Och de har liksom blivit lite omotiverade och bara, men församling. Och först hade de varit jätteengagerade, men sen så hade de tappat lite inspirationen och de var liksom fundersamma på att, men ska vi nu faktiskt liksom, vad ska man nu göra? Och oj, att engagera sig och så vidare. Men de började sen umgås med människor som levde lite på ett annorlunda sätt. Och också kristna som tänkt lite annorlunda än vad de själv hade tänkt tidigare. Och det som hade hänt i deras liv, från att det hade varit så här, det hade varit just så här att, hej, mitt hem är min borg, mitt hem är liksom, här går väggen, ingen kommer in. Vi går till kyrkan, vi går och träffar människor, och när vi får hem, då är liksom dörren fast, låser på, så polis låser, och några extra till lås, så att vi nu säkert får vara i fred. De var liksom så här anti-people persons, typ. De var jätte, jättefrimodiga att berätta om det här. Men någonting hände, de började umgås med människor som tänkt lite annorlunda och som levde lite annorlunda. Och de började fundera, de satt sig ner tillsammans och så funderade de, alltså vad vill vi nu på riktigt med våra liv? Är det nu faktiskt det här som är att vara kristen? Att gå på ett möte, att spela i lovsången, att vara med och hjälpa till med fika. Är det här nu liksom hela paketet? Och de funderade en del och det var inget självklart för dem hur de skulle göra och vad de skulle välja. Utan det var en riktig kamp, en riktig så här strid i deras hjärtan. Att vad vill vi på riktigt med våra liv? Men så bestämde de sig att nej, vi ska nog leva för människor. Vi ska leva för andra människor. Vi ska göra det här fullt ut nu. Vi ska ha ett öppet hem dit vi bjuder in vänner. Både från kyrkan och vänner som inte går i kyrkan. Vi ska ha en så här, vara ett par som satsar på människor och har ett öppet hem. Som har ett öppet liv dit människor är välkomna in. Att bara kom som de är. Och det var så fascinerande. De berättade sen vidare om hur de hade köpt en ny lägenhet eller ett hus. De hade funderat, hur ska vi renovera det här? Så de smällde ut väggar hit och dit. Gjorde ett massivt sådär vardagsrum. Alla andra rum fick vara små, men ett stort vardagsrum. Så de ska ha mycket gäster, mycket fester. En bra så här terrass där de kunde grilla på. Allt för att ännu mer bjuda in människor. Både i sitt hem och i sina liv. Och det här var så fascinerande. För att det märktes så tydligen. Alltså det var så tydligt, man förstod så bra hur den här kampen var för dem. Att vem delar vi våra liv med? Vem umgås jag med? Hur prioriterar jag med min egen tid? Och de hade haft det helt okej i sin bekvämlighet. De hade haft det helt så här att, vi är hemma och myser. De tyckte att det var skönt. Ibland är det så skönt. Visst är det det? Jag tycker det. Andra snickar också. Ibland är det skönt, men någonting händer när man har haft lite för skönt, lite för länge. Man blir frustrerad. Och det var den frustrationen som fick dem att sätta sig ner, fundera tillsammans. Är det faktiskt det här vi vill med våra liv? Eller kanske vi behöver tänka om, kanske vi behöver prioritera om och öppna upp framom allt våra hjärtan för andra människor. Så blev det, och jag tyckte att de var en grym förebild, båda två som ställde sig upp och berättade om det här. Det var jätteberörande. Och det har vi chans att göra, att faktiskt bjuda in människor. Lär känn nya människor. Lär känn vänners vänner. Här kommer några praktiska små tips. Jag har tänkt så här att om du har du trevliga vänner? Det var nog jättedåligt. Jätteurruttet alltså. Jag vet inte, vi ska måste börja från en annan ända, tror jag. Om det finns någon som har trevliga vänner. Någon? Ja, vad fint det. Men så här, jag kan bli lite frustrerad ibland på att men jag känner lite för lite människor. Jag skulle vilja lära känna mer människor. Hur lär jag känna mera människor? Jag vet inte om ni har funderat på det, men jag brukar fundera på det ibland. Och så går jag på att man kan ju kanske, alltså om jag har trevliga vänner, så finns det en ganska så här stor sannolikhet att mina vänners vänner är trevliga. Visst var det en smart logik? Det var så här riktigt en jättegenomtänkt tanke. Men har de så bra smak så att de umgås med mig, så har de ju säkert också, ja, så vidare och så vidare. Så lär känn dina vänners vänner. Då breddar du liksom din vänkrets och du får bjud ännu mer människor in i ditt liv. Och låt dina vänner som är i kyrkan, dina vänner som är med i din life-grupp, dina vänner som du delar din tro med, låt dem i sin tur också få lära känna dina vänner som inte går i kyrkan och som inte kanske tror på samma sätt. Det är så fräscht. Det är, sånt gillar vi. Så mera sånt. Och var med, du som person, var med och bygg gemenskaper. Bygg relationer som du kan vara stolt över. Var med och bygg en församling där det finns en gemenskap som du kan vara stolt över. Det får vi göra tillsammans, va? Det är så, det är jätteskönt. Jag tror att vi verkligen kan göra det. Tillsammans så kan vi forma en gemenskap och vi kan forma ett liv, en livsstil som tilltalar våra vänner som inte går i kyrkan. Yes, hör du. Nu ska vi ta en punkt till. Vad präglar då dina relationer? Vi behöver bli duktiga på att leva nära människor. Nära människor som sagt kanske inte alltid tror som oss, som kanske inte tror, ja, inte precis likadan som oss, men att dela livet med dem på riktigt, riktigt på riktigt, ärligt, äkta, genuint. Jag tror som så att din väg in i människors liv, in i människors hjärtan, så går genom att du är ärlig och uppriktig och att de kan identifiera sig med dig. Att de på något sätt hittar någonting hos dig som är, tänk sig lite mänskligt. Nej, men att de hittar liksom dig. De ser i dina svagheter, i dina kamper att men den här är en sån här människa, att precis så här är jag också. Och därigenom så får du så lätt djupa gemenskaper, goda vänner, där du också i sin tid får dela det du tror på, det du lever för. Ja, jag tror jättemycket på det här att man har ett lättillgängligt liv. Det ska inte vara svårt och kämpigt och tufft och utmanande att komma dig in på livet, utan det ska vara lätt att få komma in på våra liv. Jag fick en så här liten snabb, så här, vad heter det? Det var någon som visade en iPad 3 här i veckan åt mig. Så här snabbt och visade lite hur den funkar och tog fram en bild och så skulle man tydligen zooma och så zoomar man jättemycket och så zoomar man ännu mer och så kommer man in i en liten hörn då av en bild. Vem vill zooma så mycket kan man ibland fråga sig. Men det var jättebra med den här iPad 3, den här läsplattan, att man kunde zooma så här extremt mycket. Visst stämmer det här? Jag hoppas att jag har fått rätt information. Men det var jättebra, fascinerande. Och ja, man kan ju förstå det på sitt sätt. Men enda sättet egentligen att se hur bra, eller liksom det sättet då att se hur bra den här iPaden faktiskt var, det var ju att zooma. Det var inte liksom att se en bild bara så här på avstånd eller ens att se den så här lite närmare, utan det var att zooma in och zooma in och zooma in. Och då såg man att okej, när jag zoomar in så här extremt mycket så är bilden är liksom fortfarande skarp, den är tydlig. Och jag började tänka på det där och tänkte att är det inte lite så med dig och mig också? Att vi borde vara funtade som en iPad 3. Vi får se hur länge det tar innan vi måste redigera det här och säga att det var en iPad 4 vi skulle funka som, och inte som en 3. Men nu är det en 3 som gäller. Och jag tror att vi behöver vara funtade som en iPad 3. Där du kan zooma och zooma och zooma. Det är inte liksom bara en okej, vi ser en fin yta. Vi ser att det här är vackra, snygga människor. Men när vi zoomar lite så blir det så här grumligt. Det blir otydligt. Det blir liksom bilden tappar sin skärpa. Liksom det är någonting som inte stämmer. Men jag tror att våra liv, oavsett var du är idag i din vandring med Gud, oavsett vilka steg du har tagit, men där du står idag med Gud, där du är just nu, så där kan människor bara få zooma in på ditt liv och få se att hej, men fast när jag zoomar och zoomar och zoomar och jag kommer så nära och jag kommer så djupt, så ser jag att det håller faktiskt. Det är inte bara en yta, det är inte bara en fasad, utan Gud håller oavsett i den här människans liv. Gud står fast när det är storm och när det är kaos. När allt annat verkar faktiskt riktigt gå rakt i skogen, som vi sjöng i den här sången här tidigare. När allting faller, när allt rasar samman, då håller Gud. Och för människor att få se det, det är nog någonting av det starkaste. Men vet du, för att människor ska få se det, så behöver du ge dem tillstånd att zooma in ditt liv. För de kommer inte att göra automatiskt, utan det är du som ger tillstånd och säger hej, här är mitt liv, zooma in mig. Det håller. Jag är full av dåliga saker. Jag kämpar med mycket. Jag gör massor med fel. Och ni vet hela den där rumman. Men se vad som håller. Jo, Gud håller i allt. Så tänk på det nästa gång du sitter och leker med en iPad 3. Att kanske det där ska få vara du och jag också. Men jag tror att det här är det bästa vi kan få göra. Att få vara med och koppla ihop Gud och människor. Att få vara med och leva livet tillsammans med människor. Bara älska dem och leva med dem. Och när tiden är inne så zoomar de in våra liv mer och mer och mer. Och vi får bara visa vad som är riktigt grunden och stabiliteten hos oss. Och det kan hända att vi behöver justera vår väg lite. Det kan vara att vi behöver ändra våra prioriteringar lite. Det kan vara att vi får plocka in lite människor här och där. Vi får bli lite mer frimodiga med att på riktigt dela livet med människor. Men jag tror att när vi är villiga att göra det här, när vi längtar efter att få vara den här länken mellan Gud och människor, så kommer Gud faktiskt också att se den längtan, och han kommer att leda oss till de situationerna, till rätta människor i helt rätt tid. Jag tror som så att oavsett var du är på din resa med Gud, så kan du ge vidare det du har fått. Var du än står idag, om du är fundersam på vem Gud är, om du har börjat fått smaka lite på Gud, om du har gått en längre tid med Gud, så får du ge ut av vad du har. Det funkar hela tiden att zooma in, oavsett vad. Det är liksom inte att du ska vara en otroligt perfekt människa för att man ska kunna zooma in dig. Utan där du står med Gud, mitt i livet, mitt i allt, så funkar det att zooma. Och en sista uppmuntran, ett enkelt konstaterande denna söndag. Det är enkelt och det är roligt att umgås med människor. Där var vi eniga. Mycket eniga. Det är enkelt och det är roligt att umgås med människor. Så låt oss bli ännu duktigare på det. Låt oss prioritera ännu mer att lära känna nya människor. Att vidga våra hjärtan, att vidga våra liv, för att människor ska få se vad som egentligen finns där inne. Och bara för att det är roligt. Bara för att vi älskar människor. För att vi har fått bli rörda av Gud. Och vi har liksom bara fattat, wow, människor är det bästa som finns. Så fortsätt älsk Gud. Och fortsätt älsk människor. Bjud in människor. Rakt in i ditt hem. Rakt in i ditt hjärta. Så gör vi det tillsammans. Och så blir det kanonbra. Bra. Tack ska ni ha.